Vi ska nu gå till Efesierbrevet och fortsätta där vi slutade förra gången. Vi var i Efesierbrevet 3 och vi tittar på Paulus bön i som börjar i vers 14 eller vers 16 och fortsätter här. Och nu ska vi se på de två sista verserna i kapitlet 20 och 21. Jag ska läsa. Verserna 20 och 21. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss. Genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Så här är vi alltså som sagt i en avslutande lovprisning, en doxologi i slutet av Paulus bön för församlingen. Han har bett för församlingen att den allsmäktige fadern ska göra saker som ska göra att församlingen blir helt uppfylld av Guds fullhet. Vers 19. Han har bett för deras inre, deras själ. Vers 16. Att de ska med kraft styrkas till sitt inre människa genom hans ande. Han har bett för deras hjärta i vers 17 att Kristus genom tron ska bo i deras hjärtan då de har rotats och grundats i kärleken. Och han har bett för deras kraft och förstånd i vers 18 att de ska bli starka nog att greppa tillsammans med alla de heliga vad bredden, längden, höjden och djupet är. Och lära känna Kristi kärlek som överträffar all kunskap. Och målet med detta var alltså att de ska fyllas med hela Guds fullhet. Där, här har han bett bönen och den är färdig. Innehållet för frågan som han ställt fram för Gud är färdig, men han avslutar också med att uttala Guds egenskaper och prisa honom för det och åberopa Guds allsmakt och ära i den här bönen. Så det vi ska se här är den här Guds egenskap som åberopas i bönen. Det är Guds makt som Paulus hyllar här i texten. Han upphöjer och upplyfter Gud, upphöjer honom för hans makt, hans allsmakt. Vers 20, han är mäktig att göra långt mycket mer än allt. Han kan göra långt mycket mer än allt. Allt vad vi ber om eller förstår. Det är inte bara att han kan göra allt vi ber om eller tänker. Han är mäktig att göra över allt det som vi ber om eller tänker. Han är mäktig över allt. Han är allsmäktig. Allt det som syftas på är inte allt vi kan tänka oss eller be. Inte bara det, utan han är mäktig över allting som existerar. Allting som finns. Allt det. Allting. Han är mäktig att göra långt mer än allt. Han kan göra allting. Han kan göra över allting. Han har makt över allting. Att kunna utföra det. Och överflödande vidare överflödande än vad vi ber om eller fattar, så det bokstavligen. Han är mäktig att göra mer överflödande. Inte bara överflödande, det här ordet som Paulus använder är, han lägger till en extra preposition, överflödande än vad vi kan tänka eller fatta. Det är som i samma ord använder Paulus i Romarbrevet 5 i slutet, där det står att där synden överflödade, där överflödade nåden ännu mer. Och det är också ett och samma ord, inte bara överflöda perisevo, utan hyperperisevo, hyperöverflödande eller över, vidare överflödande, vad vi tänker eller fattar. Kung Salomo till exempel, han bad till Gud i första kungaboken 3. Han bad Gud att få vishet. Gud svarade, jag ska ge dig vishet, men dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att i alla dina dagar ingen kung ska vara din like. Gud gav Salomo mer än vad han bad om, mer än vad han tänkte sig. Vi vet från Nya testamentet att fadern vet vad vi behöver innan vi ber om det. Eller om vi inte ber om det. Vi kan inte ens tänka oss. Han vet vad vi behöver innan vi ber om det. Romarbrevet står det att vi vet inte vad vi ska be om. Vi vet inte hur vi bör be. Men anden ber för oss efter Guds vilja. Människor har för låga förstånd för att förstå vad vi ska be om. Vi vet inte vad Gud har, vad Gud kan göra, vad Gud tänker göra, vad Gud ska göra. Vi ska ändå be så långt vi förstår. Jag vet att Gud är mäktig att göra ännu mer än vad vi ber om eller förstår eller tänker. Guds välsignelse övergår alltid vårt förstånd. Guds välsignelse övergår alltid våran förväntan. Vi tänker på vårat sätt hur Gud ska välsigna oss, hur det ska vara bra för oss. Men Gud vet ännu bättre än oss. Och Gud gör också ännu bättre än det vi tänker oss att Gud ska göra eller tror oss veta att Gud borde göra för oss, för sitt folk. Så han kan göra detta långt över vad vi tänker eller ber, enligt den kraft som verkar i oss, säger han sen. Det är en kraft som de har sett verksam, som de har sett fungerar. Han talar inte om en abstrakt allsmakt som finns där ute, som Gud har, som vi bara ska tro på utan bevis eller utan något konkret exempel. Paulus riktar in sig och pekar på att det här är den här kraften som verkar mäktigt i oss, enligt den kraft, dynamis, som verkar energo menen. Det är den makten som inte bara finns där, lägesenergin som finns lagrad, utan också en kraft som verkar ut, som är verksam, som är aktiv, som utövas, som verkar. Vilka är oss han talar om? Han kan tala om sig själv och apostlarna, den mäktiga kraft som verkar i oss apostlar. Gud hade gett apostlarna kraft att vara hans vittnen. Jesus sa till sina lärjungar, sina apostlar, att de skulle vänta i Jerusalem tills de får kraft från höjden. Att de skulle få kraft att bli hans vittnen i Jerusalem, i Judén, i Galileen, till jordens yttersta gräns. De skulle få kraft att bli hans vittnen. Och Gud gjorde mäktiga under och tecken genom deras händer för att bekräfta ordet. Det var en mäktig kraft som verkade i apostlarna genom deras händer. När ordet skulle utbredas, när församlingen skulle etableras på jorden, när de skulle ut och predika evangeliet. Det läser vi om i apostlagärningarna. Vi läser om Paulus också som fick kraft. Hela hans omvändelse var en demonstration av Guds makt. Paulus var på väg att döda kristna. Han var helt emotsatt Kristus. Helt emotsatt Guds plan. Helt emotsatt församlingen. Men Gud gjorde vad han ville med Paulus. Paulus varken tänkte eller bad eller tänkte sig vad Gud skulle göra. Han tänkte motsatsen. Han trodde att Gud skulle hjälpa honom att fånga och döda kristna. Gud gjorde tvärtom. Han gjorde Paulus till en kristen. Han omvände Paulus där han var på sin mordväg. Omvände Paulus, gjorde om Paulus på fläcken. Verkade mäktigt i honom, gav honom omvändelse, pånyttfödelse, gav honom en ny vilja. Så att han nu istället för att gå omkring och försöka utrota församlingen, så börjar han istället resa runt för att etablera församlingen, för att rota församlingen istället. Och här ber han också att de ska bli rotade och grundade i kärleken. Det är den mäktiga kraft som verkar, en kraft där Gud gör precis vad han vill och frälser precis vem han vill, mot eller utöver vad människan vill. Paulus ville inte bli kristen, han ville inte bli frälst. Han var helt emot det. Men Gud gjorde det ändå. Gud gjorde honom till kristen. Gud frälste honom. Det är den mäktiga kraften där Gud gör vad han vill. Gud kan göra vad han vill och där Gud gör vad han vill. Och människor kan inte tänka sig det. Människor kan gå emot det till och med. Spelar ingen roll. Gud gör vad han vill. Och det är den mäktiga kraften som verkar i Paulus, i apostlarna. Det kan också vara att han syftar på alla troende, oss, församlingen, alla kristna. Gud har påbörjat ett mäktigt verk i varje kristen, i varje församling. Så är det ett verk av Gud som har hänt. Paulus har talat tidigare om den här kraften i Efesierbrevet kapitel 1, vers 19-20. Där Paulus också ber därför för församlingen att de ska förstå hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Den här verksamma, mäktiga allsmakten som är verksam i oss. Som är oerhört stor i oss som tror. Och han går vidare där han säger: med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Det var den här mäktiga kraften, den mäktiga kraften som uppväckte Jesus Kristus från de döda, som verkar i församlingen. Det är uppståndelsens kraft. Gud har gjort samma sak som han har gjort med Kristus i att uppväcka honom från de döda, så har han gjort med varje troende kristen, med apostlarna, med Paulus, med församlingen. Han har väckt dem från dödhet till nytt liv, där de var döda genom sina överträdelser och synder. Totalt oförmögna att göra någonting för att frälsa sig själva, för att ta sig själva upp från sin synd, från sin smuts, från sitt slaveri, från sin dödhet. Totalt oförmögna och i behov av att Gud uppväckte dem, att Gud gav dem livet, att Gud frälste dem. Och det var detta som Gud gjorde. Det var denna mäktiga kraft som verkade i Kristi uppståndelse, som har verkat i varje troende kristen. Det har verkat en mäktig uppståndelse från de döda i varje troende kristen. Hans makt som verkar i oss. Den har verkat i oss. Han har påbörjat sitt verk. Han har frälst oss, gjort oss till en ny skapelse, fött oss på nytt, gett oss nytt liv, gett oss omvändelsen, gett oss tron. Frälsningen är av nåd, som Paulus sagt innan i brevet. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, för att ingen ska berömma sig. Ni var döda genom era överträdelser och synder, men Gud, som är rik på nåd och barmhärtighet, har uppväckt er från de döda tillsammans med Kristus, med den här mäktiga uppståndelsekraften, och satt er tillsammans med Kristus till och med i det himmelska, i den himmelska världen. Detta är den mäktiga kraften som han har verkat med i församlingen. Detta är vad han pekar på. Han pekar inte på de stora undren och tecknen. Sjuka som blivit botade genom att han gick förbi deras skugga. Eller att Petrus gick förbi och skuggan föll på de som var sjuka och de blev friska. Eller att de tog kläder som Paulus haft på sig och skickade runt till folk så att de blev helade genom att röra kläderna. Det är inte det som han syftar på. Men den mäktiga kraft som verkar i oss apostlar eller församlingen, det är den mäktiga uppståndelsekraften, där Gud har tagit en död, korrumperad, fördärvad, rutten människa, ett lik, ett as, ett syndigt monster, och tagit det, helat det, uppväckt det till nytt liv, på nytt fött det, renat det, frälst det, gjort det till rättfärdig. Detta är den mäktiga kraften, det största miraklet, det största undret som Gud gör när han tar en syndare och frälser och föder den på nytt och gör den till en ny skapelse. En gammal skapelse blir ny. Det här har han påbörjat, det här goda verket. Det här fortsätter han att göra. Han fortsätter att verka i församlingen och kommer till slut att fullborda det. Det är den här mäktiga kraften som verkar i oss, i de troende. Det är det här beviset Paulus lyfter fram på Guds överträffande, överlägsna allmakt och storhet. Och det är det här som Paulus ber för här. Att Gud ska fortsätta att verka i dem. Gud ska fortsätta att verka i dem. Ge dem styrka i deras inre människa. Att Kristus genom tron ska bo i deras hjärta. Att de ska stärkas och förstå höjden, bredden, längden, djupet. Kristi kärlek som övergår allt förstånd. Där ska Gud göra med sin mäktiga allsmakt i dem. Och det är garanterat, säger Paulus här, därför han påpekar det här är Guds allmakt att göra långt mer än vad vi tänker eller ber, genom den mäktiga kraft som verkar i oss. Och så avslutar han andra delen av avslutningen med en lovprisning till Guds ära. Och i grund och botten säger han där att Gud har alltid all ära. Han har alltid all ära. Hans är äran i församlingen, säger han. Församlingen är den kontexten där Gud blir ärad. Paulus behandlar inte saken som en individuell sak. Han säger inte hans är äran i varje kristen individ, även om det är så. Men han säger hans är äran i församlingen. Församlingen är den här kontexten där Gud blir ärad. Där Gud blir ärad genom att frälsa församlingen, frälsa folket, sitt utvalda folk som består av individer. Men det är i kontext av församlingen. Genom att frälsa den, och Paulus säger i kapitel 1, vers 11. Vi hade i förväg utsätts enligt hans föresats, hans predestination, han som verkställer alla saker enligt sin viljas råd. Till det att vi är till hans äras lovpris. Gud gav frälsningen till församlingen för att församlingen skulle bli till hans äras lovpris. För att han skulle visa upp genom församlingen, genom att frälsa en skara syndare, genom att frälsa ett utvalt folk, ställa fram dem som fläckfria och rena, och så bli ärad genom det, genom att väcka förundran, genom att det är han som har gjort allt detta. Det är hans verk, det är hans ära. Han tillhör äran. I församlingen och i Kristus Jesus. Igen. Kontexten i församlingen, och det är i Kristus Jesus som det här kommer till del till församlingen. Allt varje gång i kapitel 1 så säger han, upprepar han, Gud har utvalt er i Kristus. Det är i Kristus som frälsningen sker, det är inte utanför Kristus. Gud frälser inte folk hux flux utan relation till Jesus. Gud tar inte och bara frälser dem och säger de frälsta. Det sker i Kristus genom hans specifika särskilda frälsningsverk på korset. Och det är Gud som ska få äran för Jesus Kristus. Eftersom frälsningens ära från början till slut är i Kristus och är på grund av hans fria nåd. Det är för honom, han som ska tillbes för frälsningen från början, när han utvalde oss före jordens grund blev lagd, i Kristus. Han tog oss upp som hans barn i honom. Det var i honom som vi har återlösningen, syndernas förlåtelse. Det var i Kristus. Allt detta för att han ska prisas, han ska äras. Kapitel 1, vers 6 säger, till hans nåds äras lovpris, den som han skänkte oss i den älskade. Det var i Kristus som han skänkte den här nåden, den här oförtjänta ynnesten, att få, trots att vi förtjänade fördömelse, istället bli frälsta, förlåtna, bli adopterade som hans barn. Gud tillhör äran från början till slut, från den förflutna evigheten och så genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. avslutar han. Han säger detta att församlingen ska prisa Gud i evighet för alltid. Genom alla generationer som kommer. Genom alla tidsåldrar av tidsåldrar. Genom alla evigheter ska församlingen prisa Gud. Jesus Kristus ska tillbedjas i evighet också. Det är i Kristus i alla generationer, i evigheters evighet. Det är alltid med referens till Kristus. Det är alltid med referens till frälsningen i Jesus som församlingen specifikt ska tillbe Gud i evighet. Och den här äran, den här frälsningen, den här mäktiga kraften och äran hos Gud har också dessa eviga konsekvenser. Den är så mäktig att den varar för evigt. Det står i 1:13. Ni hörde sanningens ord, evangeliet om eran frälsning. Ni kom till tro och ni förseglades med löftets helige ande som är en handpenning på vårt arv till förvärvets utlöselse, till hans äras lovpris. Så fadern i den förflutna evigheten har utvalt dem sedan innan jordens grund blev lagd i Kristus. Och i honom, i Jesus Kristus, har de syndernas förlåtelse just nu då de kommit till tro. De har fått anden som sigill på sig. Och inte bara nu, i nuet och i det förflutna, utan det här verket Gud har gjort. Det som han lovar och garanterar är fullständig, fullbordan till att de ska till slut... Ska utlöselsen fullbordas, Gud ska fullborda friköpandet av sitt folk. Och det, då ska de för evigt vara med honom. Det pekar in i evigheten. Det har eviga konsekvenser, det här mäktiga verket. Den här mäktiga kraften, den här allsmakten som verkar i församlingen, den verkar för evigt och till hans äras lovprisning, för att församlingen ska ära honom i evighet. Och sen slutar han med ordet amen. Amen. Så som vi brukar sluta våra böner, av vana, kanske av slentrian. Ordet amen betyder sannerligen. Det betyder ja. Det betyder låt det ske. Låt det ske. I Gamla testamentet förekommer ordet amen. När de skulle bifalla, hela folket skulle säga amen för att visa att de höll med, att de biföll med det som uttalades. Ja, i Psaltaren står det också amen. Som att låt det ske. En önskan om att det som har betts är sant. Och man bekräftar det. Och man ber att det ska låta det ske. Och det används likadant i Nya testamentet. Paulus här använder det. Paulus använder amen flera gånger. Flera gånger i Romarbrevet. Bönerna avslutas med amen. Apostlarna avsluta med amen. Jesus gjorde lite skillnad medan andra människor har sagt amen till vad andra har sagt. För att bekräfta vad andra har sagt, för att säga att de håller med om vad andra har sagt. För att de säger att de vill låta det ske. Så säger Jesus amen till det han själv säger. Amen, amen säger jag er. Eller sannoliken, sannoliken säger jag er. Det är ordet amen som är där i de översättningarna. Jesus säger med sin egen auktoritet amen till det. Och Jesus själv är amen. I Uppenbarelseboken 3 och 14. Han säger att jag är amen. Och så avslutas hela Bibeln med ordet amen. Kom Herre Jesus. För att visa att det här är säkert. För att visa att det här kommer att ske. Det ska ske. Han är förvissad om att Gud ska fullborda det han börjat. Att Gud kan fullborda det han har påbörjat. Och att Gud vill fullborda det han har påbörjat. Att Gud kommer fullborda det han påbörjat. Lär oss här av texten att Gud allsmäktig handlar för sin församlings frälsning och helgelse och förhärligande till sin egen ära. Och ordet allsmäktig finns med i skriften. Det är med här. Gud är mäktig överallt att göra mer än vad vi tänker eller ber. Det står på flera ställen, Jeremia till exempel 32:17. O Herre, Herre, se, du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din utsträckta arm. För dig är ingenting omöjligt. Gud är allsmäktig, han kan göra allting. Ingenting är omöjligt för honom. Andra säger att Gud kan inte vara allsmäktig. De försöker tänka logiskt och säger att allsmakt kan inte finnas. Gud kan inte vara allsmäktig, för kan Gud göra en sten som är så tung att han själv inte kan lyfta den? Och så har de tänkt sig att nu har vi motbevisat allsmakt. Allsmakt är omöjlig. Kan Gud göra en fyrkantig triangel? Kan Gud göra någonting så att han inte sedan kan göra det? Om han är allsmäktig så borde han kunna göra det. Men om han är allsmäktig så måste han också kunna göra det. Om Gud är allsmäktig så ska han kunna göra en sten som är så tung att han inte kan lyfta den. Men då måste han också kunna lyfta den stenen, och då har han inte kunnat göra en sten som är så tung att han kan lyfta den. Eller tvärtom, så kan han inte lyfta den och då är han inte allsmäktig. Det är inte detta som syftas på med allsmakt. Allsmakt innebär att Gud kan göra allt som är möjligt, allt som är logiskt möjligt. Allt som inte är logiskt självmotsägande. Det går inte att göra en fyrkantig triangel. Gud kan inte göra en fyrkantig triangel därför att det är en logisk motsägelse. Det är inte det som allsmakt betyder. Gud kan göra allt som är logiskt möjligt därför att Gud i sig själv är logisk till sin natur. Gud är logiken själv. Han går inte emot logiken med allsmakt. Det är Gud som är utgångspunkten för allt som är möjligt att göra. Det är Gud som är den som definierar allt som är möjligt att göra. Vi kan säga nonsens saker som inte betyder något. Vi kan säga fyrkantig triangel. Men det är inget som existerar, det är inget som är möjligt. Det är inget som finns. En fyrkant har tre kanter. Det finns inte. Du ser från skriften flera exempel. Gud kan inte synda. Synd är emot Guds natur. Synd är raka motsatsen mot Gud. Gud kan inte synda. För då skulle det inte vara synd, för då skulle det vara rätt. Gud kan inte ljuga, står det uttryckligen i Hebreerbrevet. Gud är sanningen själv. Gud är sanningen personifierad. Gud definierar vad sanningen är. Det är därför omöjligt för sanningen att ljuga. Sanningen kan inte ljuga. Gud kan inte dö. Gud är evig. Gud är odödlig. Han kan inte dö. Han kan inte synda. Så det är inte detta som menas med allmakt, utan att han är mäktig att göra allt som är möjligt. Och det som är möjligt att göra är det som han själv har definierat, eller det som utgår ifrån hans natur, hans karaktär. Logik existerar därför att Gud är den som definierar logiken. Sanning existerar därför att Gud är den som definierar sanningen. Det går inte att gå emot sig själv. Så allsmakt innebär allt som är möjligt. Allt det som är enligt hans ord. Allt det som han har sagt. Allt som han har sagt att han ska göra. Allt som han kommer att göra. Allt som han vill göra. Är han mäktig att göra? Kommer han att göra? Hans allsmakt verkar allt enligt hans ord. Allt enligt hans löften. Och ingenting är omöjligt för Gud. Detta innebär att, som i anslutning till den här texten, när Paulus ber med förvissning, troende kan be med förvissning att Gud är mäktig att göra det man ber om, så länge det är enligt hans ord, så länge det är någonting han lovat, så är Gud mäktig att göra det. Och en troende kan be med förvissningen om att Gud vill detta, Gud är mäktig att göra detta, gör detta Gud, och vara säker på att Gud kommer att göra detta. Så vi läser i första Johannesbrevet 5:14-15. Detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. Gud vet redan vad vi behöver innan vi ber om det. Men vi måste be efter hans vilja. Och den här allsmakten är i synnerhet kopplad till frälsningen. Frälsningen genom Jesus Kristus. Gud är mäktig att göra allting. Gud har skapat världen, är allsmäktig. Och mäktig att frälsa. Ett annat ord. När vi står inför människans syndighet. Människans dödhet. Det som jag sagt här tidigare. Människans totala dödhet. Hennes stenhjärta. Hennes oförmåga. När man står inför detta så kan man fråga som lärjungarna gjorde när Jesus sa det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än en rik att komma in i himmelriket. Om man står inför hur omöjlig frälsningen är för människor, vem kan då bli frälst? Den frågan ställde lärjungarna till Jesus, och Jesus svarade: det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Så vem kan bli frälst? Vilken människa kan bli frälst? Det är säkert att ingen människa kan frälsa sig själv. Det är omöjligt för en människa att ta sig själv till himlen, till Guds rike, till himmelriket. Att föra sig själv till frälsning, att sona för alla sina synder, att betala priset, att uppfylla den perfekta rättfärdigheten som Gud kräver, är helt omöjligt för en människa. Men det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Jesus själv är Gud allsmäktig. Jesus Kristus är Gud allsmäktig själv. Jesaja 43 och 11-13. Jag är Herren, och förutom mig finns ingen frälsare. Gud är den enda frälsaren, och Jesus är denna Gud och denna frälsare. Denna allsmäktige Gud som är mäktig att frälsa. Mäktig att göra det omöjliga. Det som var omöjligt för vanliga människor. Det som var omöjligt för oss, för människor att kunna uppfylla lagen. Det gjorde Gud i Kristus. Gud själv, Gud allsmäktig, blev en människa, blev kött. Han avsade sig inte sin gudomliga natur. Han upphörde inte att bli Gud. Men han blev människa. Kom i köttet. Blev en människa. Och även då lyckades han att göra det som var omöjligt för vanliga människor. Inte att frälsa sig själv. Han behövde inte frälsa sig själv. Men det som var omöjligt för varje enskild person att frälsa sig själv, det lyckades han göra, det kunde han göra. Det var han mäktig att göra, inte bara att frälsa en person, utan att frälsa många människor. Genom att ta på sig deras straff, det straffet som skulle vara omöjligt för oss att betala av. Det straffet som skulle ta en evighet i helvetet, i eldsjön, att betala och aldrig bli färdig betalat, aldrig bli sonat, bara ett evigt straff. Det lyckades Jesus, det kunde han, Jesus, ta på sig på den stunden på korset och ta på sig hela det fulla straffet. Inte bara för en människa, utan för många människor. Och lida i deras ställe, dö i deras ställe, ta på sig deras straff. Betala av hela deras böter, så att Gud lagligen kan frikänna dem. Det där också med allsmakten att göra. Varför, om Gud är allsmäktig, varför kan han inte bara förlåta oss utan Jesus Kristus? Det är för att det går emot hans rättfärdighet, hans fullkomliga rättfärdiga natur. Han vill inte göra det. Han vill inte låta rättvisan gå otillfredsställd. Det är en styggelse för honom att frikänna en brottsling. Så det har också med allsmakten att göra, att Gud gör det. Gud är mäktig att göra det. Men inte det som går utöver hans egen natur, hans egen vilja. Så det var nödvändigt för Jesus att ta straffet, betala straffet, ta på sig vreden i syndares ställe och frälsa dem. Det som var omöjligt för vanliga människor. Och därför är äran i Kristus, genom Kristus. Han är den guden själv, Gud själv, Gud allsmäktig själv, som den här äran tillskrivs, den här äran tillhör. Och som sagt är det denna allsmäktiga uppståndelsekraften som verkar i församlingen där han har frälst dem. Den verkade vid pånyttfödelsen och uppståndelsen. Verkar än idag för att mer och mer döda oss från synden, så att vi ska leva mer och mer för honom och bli bevarade till slutet. Johannes 10 och 29. Min fader som har gett mig de fåren, de utvalda, är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Frälsningen är trygg och säker, den är utförd genom allsmakt. Och frälsningen bevaras genom allsmakt. Det finns ingenting som är mäktigt nog att rycka de frälsta, de utvalda, hans folk, ur hans händer. För hans hand är allsmäktig. Han är större än allt. Judas 1 och 24-25 säger samma sak. Han som förmår bevara er från fall. Han kan bevara er från fall genom sin allsmakt och ställa er inför sin härlighet fläckfria och jublande. Han är mäktig att bevara dem, allsmäktig, och mäktig att förhärliga dem för evigt. Den enda guden, vår frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre, honom tillhör ära och majestät, välde och makt, före alltid, nu och i evighet. Samma sak där avslutar Judas sitt brev med en doxologi, en tillbedjan av Gud och hans allsmakt. Den här allsmakten har frälst, har gjort det som var omöjligt för människor, och bevarar och fortsätter verka mäktigt i församlingen. Inte genom de yttre saker vi ser, genom manifestationer, genom helanden, genom under och tecken, genom sådana saker, utan inom oss, i den inre människan, den inre kraften. Den verkar i oss. Helgelse, död från synd, uppståndelse och nytt liv för Gud. Det här är målet med allt, som Jonathan Edwards säger, målet med allt. Målet till varför Gud skapade världen är Guds ära. Punkt slut. Genom Jesus Kristus. Det är endast i församlingen som Gud blir ärad på jorden. Det finns ingenting annat på jorden som ärar Gud. Ingen annan människa på jorden. Ingen människa utanför församlingen som ärar Gud. Det är endast i församlingen som Gud blir ärad på jorden. Det är endast kristna som har fått Guds nåd och som vet hur man ska ära Gud. Det är endast kristna som han har frälst till sin ära, som han har gett insikt så att vi förstår, vill följa hans lag, vill ära honom, förstår vad det är som ärar honom, vad det är att ära honom, att leva till hans ära. Och det är kristna i gemenskap, i församlingen. Vi ärar förstås Herren enskilt i våra liv, i våran enskilda tillbedjan av Gud. Vi uppmanas att framställa våra egna kroppar som offer inför Gud, våran andliga gudstjänst som vi lever i ständigt. Jag förnekar inte det. Men det är i kontext av församlingen som Gud blir ärad. Som man ärar Gud. En kristen som säger att jag vill leva för mig själv. Jag vill inte vara med i någon församling. Jag behöver den inte. Eller den behöver inte mig. Jag kan leva på egen hand till Guds ära. Och behöver inte vara med i en församling. Det går inte. En kristen som är utan församling ärar inte Gud, som har sagt att vi ska vara med i en församling. Han har satt oss i Kristi kropp för att vi ska ha sammankomster. Vi ska inte överge sammankomsterna. Vi ska uppmuntra varandra. Vi har en kontext av syskon i Jesus, av en församling. Och det är i denna kontexten som är nödvändig för att vi ska kunna leva fullt ut till Guds ära. Och man säger att jag lever till Guds ära för mig själv. men vägrar gå till församlingen, så ljuger man och bedrar sig själv. För man ärar inte Gud genom att vara utan en församling. Och det handlar förstås om rebelliskhet, om man är rebellisk emot vad Gud säger om församlingen. Det finns självklart många kristna som saknar gemenskap. Många som vi känner i det här landet som bor isolerat. Många som vi känner där de inte har tillgång till en biblisk församling att gå till. Det är inte de jag talar om där, utan de som vägrar. De som är i uppror, i en typ av rebelliskhet, tror sig klara sig bra på egen hand, tror sig kunna ära Gud på egen hand, vara kristna på egen hand, borta ifrån Guds förordningar för sitt folk. Det är i församlingen Gud blir ärad på jorden. Vi har i den här texten också en uppmuntran till att be djärva böner så långt de är enligt Guds ord. Och jag var inne på det också förra gången, där Paulus ber alla de här storslagna sakerna, att Gud ska få dem att förstå det som inte går att förstå. Gud ska få dem att förstå Kristi kärlek som går över allt förstånd. Han ber att de ska bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Sånt som vi tänker är omöjligt. Att det är omöjligt att kunna uppnå den fullheten här på jorden. När vi ännu är i köttet med vårt syndiga fläsk eller kött. Så ber Paulus ändå för inget mindre än den perfektionen. Den fulla fullheten. Där uppmuntrar och manar oss till att vara djärva i bönen och att veta att Gud kan göra långt mer än vad vi tänker eller ber. Om Gud är mäktig och till och med villig att göra långt mer än vi tänker eller ber, då ska vi inte hålla efter med det som vi tänker eller ber. Vi ska inte hålla tillbaka oss i våra tankar och böner så länge det är böner som är enligt hans ord. Vi ska inte hålla tillbaka någonting, inte vara ödmjuka och säga kanske Gud, om kanske detta kan ske, när man vet att det är Guds vilja. När vi vet att det är Guds vilja och när vi ser att Paulus ber dessa saker för församlingen, att de ska uppfyllas av Guds fullhet och förstå, lära känna Kristi kärlek som övergår allt förstånd. Att de ska få kraft och styrka genom anden. Ska inte vi hålla tillbaka med sådana saker? Istället ska vi gå rakt fram, rakt till det luftet, rakt till det som är Guds vilja. Och åberopa att Gud, detta är din vilja. Detta är vad du har lovat. Du har sagt att du vill detta. Du har lovat att du ska göra detta. Du är mäktig att göra detta. Gör då detta som du har sagt. Gör då detta som du vill. Gör då detta som du är mäktig att göra. Gå till Gud och säg detta. Gud, du har sagt detta. Och nöj dig inte med mindre än detta. Vad det än är om. Och Gud, han vet vad vi behöver innan vi ber om det. Och vi vet inte vad vi ska be om. Där ger oss också en ro. En ro i att det är så många saker vi borde be om. Det är så mycket vi borde be om. Som vi inte vet eller förstår. Men som Gud vet. Och vi vet inte hur vi ska be om de sakerna. Vi vet inte ens vad det är. Men Gud vet. Och anden hjälper oss i våran svaghet. För vi vet inte vad vi ska be om. Men han vet. Han rannsakar våra hjärtan. Och han vet vad Guds vilja är. Och han ber för de heliga. Enligt Guds vilja. En annan sak vi ser är tillbedjan som del av personlig bön. Kanske inte ofta som du tillber Gud för dig själv hemma. Du ber om böneämnen, saker du vill, saker du önskar, saker du begär för dig själv eller för andra. Man kanske glömmer av att också lägga dit som Paulus gör en avslutande lovprisning, både en att åberopa Guds allmakt, att Gud är mäktig och villig att göra detta, så gör detta, men också en lovprisning, att lovprisa Gud, att helt enkelt säga att Gud, dig tillhör all ära, jag prisar dig, min Herre, min Gud. Det är också en del av, det borde vara en del av våra böner också när vi är för oss själva. Vi sjunger lovsånger när vi träffas. Vi sjunger sånger som ska tillbe Gud. Som bara är för att prisa och ära och sjunga hans lov. Men också när vi ber, när vi talar med Gud, att lovprisa honom. Att tillskriva honom ära. Att tala om hans mäktiga gärningar. Hans mäktiga egenskaper. Hans allsmakt. Och alla hans fullkomligheter. Borde vara en del av bön. Kanske inte är det så ofta. Och det ska börja nu och fortsätta i all evighet. Evigheten börjar nu. Vi ska tillbe och prisa Gud för evigt, i evigheters evighet, tillsammans, som en friköpt, helig skara med vita kläder. Vi börjar redan nu här där vi är, i vårt kött, och tillber honom. Men de som inte är frälsta, ni som inte är frälsta, som är utanför allt detta, utanför Guds nåd, utanför församlingen, för er så är Guds allsmakt en fruktansvärd sanning. För du står öga mot öga mot din värsta fiende, som är mycket starkare och mäktigare än dig, som är allsmäktig, och du är inte mäktig till mycket. Här är en fruktansvärd tanke att inför honom så har du ingen chans. Jesaja 43. Ingen kan rädda från min hand. När jag vill göra något, vem kan då avvända det? Psalm 50:22. Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning. Det finns ingen räddning ifrån en vred Gud som du är fiende mot genom dina synder. Daniel 4:35. Honom mot vilken alla som bor på jorden är att akta som intet. Ty han gör vad han vill både med himmelens här och med dem som bor på jorden. Och ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom, vad gör du? Det är så många ateister som säger att de är så tuffa, och de säger jag ska stå ställa mig inför Gud och jag ska säga Gud, teodicéproblemet. Varför finns det så mycket ondska i världen? Gud, om du är allsmäktig och god, varför finns det så mycket ondska i världen? Du kan inte vara allsmäktig. Eller så säger de att de ska säga okej, Gud, kan du göra en sten som är så tung att du kan lyfta den? Du kommer inte att vara lika tuff när du verkligen står där inför honom och inser att det är du som är ondskan. Det är du som är ondskans problem. Om Gud är god och allsmäktig, varför låter han dig leva? Du som är ond. Du som är en sjukdom på jorden. Du som skapar plåga och pina genom din synd och dina onda gärningar. Teodicé-problemet är ditt problem. För det är du som är det onda. Och var glad att Gud inte utövat sin allsmakt direkt i att redan nu direkt dödat dig och kastat dig i helvetet där du förtjänar att vara. Men du ska stå inför Gud en dag och du kommer inte att kunna göra någonting. Du vet att det du har att säga till ditt försvar är ingenting. Kommer inte att uppnå någonting. Du kan inte skylla ifrån dig på Gud. Eller någonting sånt. Det finns ingenting som kan rädda. Inga ateister och deras lustiga logiska kullerblyttor. Eller religioner och deras avgudar som är tomma bildstoder som är gjorda av träkubbar eller stenbitar som är skapade av människohand. Hur skulle de kunna rädda någon människa? Det finns ingenting som kan rädda från Gud förutom Gud själv. Och det är honom som ni måste tro på. Det är honom som ni måste omvända er till. Det är endast Gud som kan frälsa. Det är endast Gud som har äran för frälsning genom Jesus Kristus. Vi har en allsmäktig Gud som är värd tillbedjan och ära. En Gud som vi kan be om allt med förvissning att han kan och ska göra allt det som han vill och lovar. De som är förlorade har en allsmäktig domare som är heligt vred och som är mäktig att kasta dem i helvetet. En fruktansvärd allsmäktig fiende som är emot den. Men vi har en allsmäktig frälsare som har frälst oss, som är mäktig att frälsa vem som än ångrar sig, vem som än omvänder sig från sin synd och förtröstar på honom. Han är mäktig att frälsa. Han har frälst oss. Och han är mäktig att bevara oss. Frälsta. Hålla oss i säkert förvar. In i evigheten och för all evighet. Honom tillhör all makt och ära i evighet. Amen. Låt oss be. Herre, våran Gud. Vi har hört detta, ditt ord, det som du sagt till oss. Vi har påmint om att du är allsmäktig och mäktig att göra långt mycket mer än vad vi tänker eller ber om. Så hur kan vi då komma med våra tafatta tankar och önskemål och böner? Men om de stämmer med ditt ord så vet vi och kan vi vara förvissade om att du ska göra det du har sagt. Du är mäktig att göra det du sagt. Du är mäktig att ge det goda till dina barn som ber. Och vi ber detta med Paulus. Vi ber detta för oss själva och för våra syskon. Herre Gud, och vi nöjer oss inte med något mindre. Att du ska mäktigt verka i oss. Att du ska uppfylla oss med hela din fullhet. Att vi ska förstå tillsammans med alla de heliga längden, bredden, höjden och djupet. Kristi kärlek som övergår allt förstånd. Att du ska ge oss kraft och styrka oss. Så att vi kan älska dig av hela vårt hjärta, själ, förstånd och kraft. Så att vi ska kunna uppfylla och göra allt det du har sagt. Och Gud, att du ska mäktigt verka i oss genom den här mäktiga kraften. Dig tillhör all ära, all makt. Nu och alltid då, genom alla generationer, i tidsåldrar av tidsåldrar, i evigheters evighet. Amen.